Vi åkte till Göteborg, vår lilla familj. Och vi tog in på ett hotell där och så skulle vi gå till Liseberg. För det är så många fina lampor där. Och lite tomtar och sånt där. Och så skulle vi ta oss också till universum också. Jag vet inte om ni vet vad universum är för någonting. Ja, universum är det. Jag vet inte ens vad det heter, vart det flera gånger. Men, jag behöver mycket nå, ni märker det. Men hur som helst så skulle vi gå dit på kvällen och... Nej, kvällen var det inte. Det var faktiskt på förmiddagen var det. Och det var lite, så lite småkallt och vi skulle gå till hotellet. Det var en liten bit att gå då. Vi gick längst upp avenyn och så skulle vi gå förbi Götaplatsen. Jag tänkte, vilken väg ska vi gå nu då? Ska vi gå upp mot Götaplatsen och svänga av till vänster och så gå ner mot universum den vägen? Eller ska vi gå direkt till vänster och så den andra vägen där istället? Ja, det är mycket roligare att gå på avenyn, eller hur? Tycker man som gammal göteborgare. Så vi gick den vägen upp där och tänkte, ska jag gå den vägen eller ska jag gå... Nej, vi fortsätter. Och sen går jag till vänster och så går jag ner för backen där. Och så går jag förbi ett café eller en sån här... Man sitter och äter en liten matkrog. Och så tittar jag in i fönstret. Det är alltså jag går förbi på utsidan så tittar jag in i fönstret. Och då sitter en man där inne. Tillsammans med en annan man och pratar. Ja, men han känner ju jag igen. Han som sitter där. Han heter Martin. Och jag kommer ihåg för 25 år sedan. Jag var hemma hos honom. Och jag vittnade för honom om Jesus. Och han berättade för mig att han hade läst Johannes evangeliet. Och sen dess flyttade jag till Norrköping sen. Det var ungefär runt millennieskiftet här. Så jag har inte sett honom på 25 år. Men jag har tänkt på honom. Och jag försökte få tag i hans telefonnummer. Och han verkar inte finnas någonstans. Och jag ser honom sitta där bara. Och jag bara står så här. Hur stor chans är det att man får se någon person i Göteborg? Hur många personer finns det i Göteborg? Någon som vet? Det är mer än 1000, va? Det är mer än de som finns i Varberg. Och Veddige. Ja, det handlar ju kanske när, jag vet inte hur många som bor i Göteborg. Det var länge sedan jag var där, men det kanske närmare någon miljon kanske inte. Ja, alltså 800 000. 700 000. Spelar ingen roll. Men hur stor chans är det att jag får se honom där? Ja, räkna ut det själv. Det är en ganska liten chans. Och att jag just är precis vid det tillfället. Så jag sa till min fru, detta måste ju vara Gud. Det måste ju vara Gud. Så jag tog kontakt med honom, eller jag gick in till honom och bara sprang in där. Jag stod bara framför honom. Tjena Martin, ungefär. Och han, åh, det är du Lasse, vad roligt. Så jag ringde till hans mobilnummer, eller till hans mobil. Och så fick jag mitt nummer. Så vi har bytt nummer, och nu har jag fått hans nummer. Och nu kommer jag ringa honom och prata med honom. Amen. Det är fantastiskt. Vi kan tacka Gud för det. Att han drar in människor på olika sätt. Jag kunde ha kämpat och försöka hitta det telefonnumret. Var han bor, han någonstans, han bor där. Nej, han bor inte där. Och sen öppnar bara Gud. För nu var det dags. Men det är inte det den här predikan ska handla om. Utan vi ska börja, först ska vi gå på cirkus. Och då menar jag, syftar inte på den här kyrkan att det på något sätt är en cirkus. Absolut inte. Utan. Jag vet inte om du har varit på en cirkus någon gång. Har du varit det? Jag själv har aldrig varit på någon cirkus. Jag har sett det på tv då. ibland så där. Och när man går på cirkus, vad jag vet i alla fall, vi har sett i alla fall, så sitter man ju där i någon, ja, en sån här rund liten sak. Och så händer det någonting där framme. Och ibland så kommer in olika typer av djur. Det kan vara elefanter och det kan vara tigrar. Ja, nu är inte det så lagligt länge att använda sådana djur. Men i princip så har man ju använt det tidigare i tiden i alla fall. De olika små djur. Va? Och så står han, den här djurskötaren, eller resören eller man kallar honom. Och så säger han åt lejonet som står där. Och så gör han ett tecken så här. Och lejonet gör så också. Och så gör han så här. Och lejonet snurrar. Så han liksom får lejonet att göra allt han vill. Och alla applåderar. Åh, fint. Fantastiskt. Helt otroligt. Hur kan han få ett lejon att stå på ett ben? Men det märkliga med det här är att ingen skulle tänka så här. Ja, men det var ju annorlunda lejon som beter sig på det här sättet. Nej, de är lika, precis som alla andra lejon. Precis som alla andra tigrar. Det är ingen som skulle tänka sig att det är konstiga tigrar som görs på det sättet. Nej, man vet det att han har dresserat dem. Så de gör precis som han vill. Så här. Om vi skulle åka ut på safari, du och jag, och vi skulle åka ner till Afrika. Och så skulle vi ta oss ut till savannen där. Och så skulle vi åka ut med en sån här bil och så skulle vi titta. Med kikan och så tittar vi. Ja, men där borta är några lejon och tigrar. Om de nu skulle bete sig som man gör på cirkusen. Tänk om man hade gjort det. Då skulle han stå på ett ben och han skulle snurra. Tänk om du skulle få se någonting sånt. Då hade du brist ut och sagt. Ja, men det var några annorlunda lejon och några annorlunda tigrar det där. Konstigt. År 2019 så hade en känd tigertämjare. Han hade tagit in massa tigrar så här och så skulle han sätta igång och så skulle han dressera dem. De kände honom sedan tidigare så att de var välinformerade av vad han ville göra. Men så var det ett tillfälle. Som ett av de här tigrarna. Han började nafsa på honom. Så här, va? Och de andra tigrarna, de hängde på. Så det slutar med att han bedödar helt enkelt av tigrarna. Där inne. Och det var ju ingenting som man skulle kunna tänka sig bli förvånad över heller. Eller hur? Deras verkliga jag, alltså deras sanna jag kom ju fram på något sätt. Alltså, han hade inte lyckats förändra deras inre. Utan han hade kunnat liksom trixa med deras beteende. Men det var ju fortfarande tigrar, eller hur? De var fortfarande lejon. Så när de fick tillfälle, då kastade de sig över honom. Och han blev tigermat. Naturligtvis något väldigt otrevligt. Ja, nu lämnar vi det här med cirkusar och djur och lejon och allt vad det kan vara. Och så ska vi läsa ett ord ifrån Lukas evangelium. Och jag tänkte bara läsa några versar här. 9:57-58. Medan de vandrade på vägen fram sade någon till honom: jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom: rävarna har lyor och himmelens fåglar har bon. Men människosonen har inget att vila sitt huvud emot. Jag stannar där. Här har vi personer som vill följa Jesus och Jesus ger ett ganska oväntat svar, ett annorlunda svar. Människosonen har ingenstans att vila sitt huvud emot. Men det var ju annorlunda. Det var ju märkligt att här är det personer som vill följa Jesus och säger: ja, jag har ingenstans att lägga mitt huvud. Det finns ingenting där jag kan få vila och där jag kan känna mig hemma. Varför det? Vad är det som gör det? Jo, han säger själv att han tillhör inte den här världen. Han är inte av den här världen. Johannes evangelium så säger han så här, 17 och 16 säger, inte heller jag är av världen. Han är annorlunda den här Jesus. Han är helt annorlunda. Men motsatt mot de här lejonen som vi kunde se i Afrika, att de stod på ett ben och så vidare. Han är inte annorlunda som de är annorlunda. Han är inte annorlunda mot det beteende som djuren har i cirkusen. Där hade liksom dressören hade liksom frammanat ett visst beteende hos de här djuren. Utan i sig själv är han genuint annorlunda. När man hånade honom, Jesus, när man spottade på honom, när man slog på honom, när man hävde ur sig sitt hat mot Jesus. Vad kom du Jesus då? Ja, han sa ingenting. För han var annorlunda. Han älskade sina fiender. Det är helt annorlunda. Inte därför att han var dresserad, utan det var hans identitet. Han älskade dem. Vi kan läsa Johannes också, evangelium kapitel 1. Kan vi läsa i vers 10-11. Han, det vill säga Jesus, var i världen och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Han kom till sitt eget. Och hans egna tog inte emot honom. För han var annorlunda. Han tillhörde inte den här världen. Hur kunde det vara så? Alltså, hur kunde han vara så? Jo, han tillhörde ett annat rike. Mitt rike är inte av den här världen. Det var en tydlig skillnad mellan det riket han kom ifrån och det riket som finns här. Vilket gör att han kommer som en främling. Till själva verket skulle det egentligen vara som att komma hem. Men det var det inte. Genom honom har Guds rike kommit. Det är något nytt som har kommit. Det är ingenting som vi människor kan konstruera eller göra. Utan det kommer genom Jesus och bara genom Jesus. För det var ju så att genom sin död och sin uppståndelse så har han fört liv och oförgänglighet genom evangeliet i ljus. Det har kommit fram där. Men samtidigt är det så här att det där riket är ju inget som bara är för sig själv. I någon himmel långt borta så bodde han i sin härlighet och sen har han varit där borta. Han har ingenting med jorden att göra överhuvudtaget. Men det vill han ha. Det är därför han kom hit. Det är därför han ville uppenbara vem Gud var. Och det är ett rike som innebär ett annat beteende. Ett annat beteende. Ett annorlunda beteende. Men inte på det sätt som djuren på cirkusen. Det är inte det beteendet som Gud är ute efter. Gud är inte ute efter att dressera dig och mig För när du har blivit kristen så handlar det inte om att du liksom tar in en ny dressör som säger att nu ska du gå dit och du ska läsa Bibeln 2-3 gånger per dag. Och sen så måste du komma hit och sen måste du, ja, du kanske vill tända ett ljus. Och så vidare och så vidare och så vidare. Det är inte det det handlar om överhuvudtaget. Du har inte, du kommer inte bli dresserad. Det är inte det som Gud är ute efter. Att du ska bete dig på ett visst sätt. Han vill att du ska vara du. Men han vill förändra dig och han vill förändra mig. Om vi läser i de väldigt kända verserna i första Korinthierbrevet 13. Och då är man liksom inne på spåren här lite grann. Det här är väldigt kända, du vet. Om jag talar både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, borde jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Och om jag ägde profetisk gåva och kände till alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek, så borde jag ingenting. Om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så hade jag ingenting att vinna. Det var ett jättefina beteende här. Det var ju jättefint. Det var ett helt annorlunda beteende. Men det är inte säkert, kära älskade vänner, att även om beteendet är på ett visst sätt så kanske det inte är så bra i alla fall. Därför att man är mer som djuren i cirkusen. För Gud, han är aldrig ute efter ett visst beteende av oss. Han är nämligen en djurskötare. Utan han vill sköta om oss människor. Det vill han göra. Men han gör det på ett helt annat sätt. Han kommer in i våra liv och så värmer han våra hjärtan. Han förvandlar vår identitet. Det var så underbart när jag läste det här ordet. Jag blev lite salig och sa så här: anpassa er inte efter den här världen. Men det var just det jag skulle säga också här. Så vi läser Romarbrevet 12 också. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Jag kommer ihåg i min ungdom så var det några som förde upp tanken, ja, hur nära kan man ligga världen utan att inte vara kristen? Alltså, för det var ju så roligt att göra alla de här sakerna som man gjorde i världen. För som kristen har man inte speciellt kul, eller hur? Får man egentligen hålla på med andra saker då? Man måste gå till kyrkan och man måste läsa Bibeln och så vidare. Så var det en sån diskussion liksom. Men redan där talas det ju egentligen om att man var ganska dresserad, eller hur? Man befann sig redan på cirkusen. Gud ville tränga ner djupare i personligheten. Han vill ju komma oss riktigt nära. Han är inte nöjd med att vi har ett visst beteende och att vi gör på ett visst sätt. Det intresserar honom inte. Han är intresserad av dig. Han älskar dig. Oavsett. Den kärleken är genuin. Den söker gemenskap, den söker oss, den söker dig och mig. Om du vill följa Jesus, om du vill göra det, för det är ganska enkelt, jag älskar när Jesus han säger så här, om någon vill följa mig, han säger inte, om någon kan följa mig, det var ju tur det. Men om någon vill följa mig, så om du vill följa Jesus, så måste du bli annorlunda. Och inte bara annorlunda. Du måste vara annorlunda lika. Men du är ju två motsatser. Hur kan det gå ihop? Jo, du är annorlunda den här världen. Och du kan bara vara annorlunda om du är lik Jesus. Det går inte annars. Du kan ju vara lik, ja visst. Men då är det lik den här världen. Men ska du vara annorlunda lika, då måste Jesus ha fått röra ditt liv. För då kommer liksom han inte hade någonstans att vila sitt huvud. Och liksom han fick lida i den här världen, så kommer du också drabbas av det. På olika sätt. Men inte bara det. Han ger dig någonting som är så mycket större. För det kristna livet går inte ut på att man ska bli av med allt lidande. Han själv led. Det finns ingen person, jag lovar, det finns ingen person som var så ensam som Jesus. Inte någon. Och ensamhet är verkligen någonting som det här samhället lider av, eller hur? Men det finns ingen som var så ensam som honom. För han var helt annorlunda. Så du ska vara, så Jesus han kallar dig att vara annorlunda på samma sätt som Jesus för den här världen. Och det kan du bara bli om du blir lik Jesus. Och hur ska det gå till då? Jag som är så besvärlig. Hur ska det gå till? Hur ska jag kunna bli den där annorlunda? Då försöker jag vara annorlunda. Nej. Du går in på cirkusen här. Jag lovar dig. Då löser du in biljetten till cirkus. Och där ska du inte befinna dig. Det har inte Gud kallat dig till. Utan Gud, han har tänkt att förändra dig och mig. Så att det inte blir någon cirkus. Okej? Och vad är då nyckeln till allt det här? Ja, nyckeln är ju Jesus förstås. Men vi ska läsa ett ord från Johannes 17 också. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem eftersom det inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem med sanning. Ditt ord är sanning. De har hatat den. Liksom de har hatat mig. Ja, men vänta nu här. Är inte det lite väl magstarkt? Ja, en sak, han som var den godaste, han som var Gud själv. Han som kom till oss för att visa vem Gud är. Honom korsfäste de. De hatade honom. Konstigt. Hur kan man hata någon som är så otroligt god? Ja, det måste ju säga någonting, inte om honom utan om oss. Men så säger han också det, att vi är inte av världen. Gud har tänkt att du ska vara något annorlunda. Inte någon dresserad tiger. Utan du ska vara annorlunda, lika Jesus. Och hur ska det gå till då? Jesus säger, jag har gett dem ditt ord. Jag har gett dem ditt ord. Och de har hatat dig. De har hatat dem. För de får det. Du får, alltså det är det som är hela grejen. Om du ska vara annorlunda, så måste hans ord få tränga in i din själ och ditt liv. Annars blir det ingenting. Du kan hålla på och försöka bete dig. Vi kan försöka bete oss på olika sätt. Jag kan försöka bete mig. Men jag kommer alltid hamna bland på cirkusen. För allting bara bygger på mig själv. Och då blir det ingen framgång, jag lovar dig. Jag har försökt. Men han, Jesus Kristus, han vill tala ord i ditt liv. Han vill, han kallar dig och mig till att ta hans ord på allvar. Det är bara när ordet får tränga in i våra liv som du kan vara annorlunda lika. För då är det inte du som gör jobbet, utan det är Guds ande, det är Guds ord som förändrar dig så att du blir genuint annorlunda lika. Romarbrevet 8:29. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Att få bli formad efter hans sons bild. Ja, men det är bra, då sköter han jobbet. Då kan jag gå hem och lägga mig. Och så när jag vaknar upp så kommer jag vara helt formad efter hans sons bild. Härligt. Ja, i princip så händer det faktiskt på det sättet. För man blir helt omedveten om det. Varför? Jo, du förstår att de här små orden, de här fröna som Gud sår in genom sitt ord, när du umgås med Gud, det kommer påverka ditt liv. Mer än du tror. Mer än du uppfattar. För han sår in det. Så varje gång du läser Bibeln, varje gång du liksom öppnar upp ditt hjärta för honom, då får han komma och så får han stoppa ner sina frön där. Och du som har trädgård, du vet ju att stoppar man ner ett frö i jorden så kommer det inte upp efter en timme. Det gör det inte. Tittar man på instruktionsboken. Ja, det står här. 7 veckor så kommer det hända något här. Då kommer det första komma upp. Och så måste man vattna och så måste man hålla på lite sådär. Jag har inte varit så duktig på det själv kan jag säga. Min trädgård är ganska full med ogräs. Och jag har inte behövt gjort något för att det ska växa. Det har kommit ändå. Så Jesus, Paulus uppmanar oss att vi ska formas efter hans sons bild. Och han gör det genom att han planterat in sitt ord i ditt liv. Det är där det händer. För hans ord är levande. Alla andra försök kommer misslyckas, jag lovar dig. Du kommer hamna på cirkusen. Och du kanske inte märker det, för att alla beter sig så jättebra. Alla går och gör precis det, allting så, vad fint och allting. Men det är någonting som skaver. Det är något som skaver i mitt liv. Det är någonting som skaver. Jag säger till Gud, förändra mitt hjärta här. Du ska frambära oss själva som ett levande offer. Vi ska frambära våra hjärtan till Gud. Är du kapabel till det? Han säger faktiskt att du kan göra det. Men förändring och förvandlingen av ditt liv, det står han för. Fort jag ska stå för det så blir det cirkus, jag lovar dig. Filipperbrevet 2 och 5. Här kommer nya krav. Det är bara en enda vers. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Vilken uppmaning. Hur ska det gå till? Visst är det underbart att Gud inte sitter där med armarna i kors. Nu får du se hur det går för dem. Nu kommer de misslyckas. Och så säger han åt dem att de ska vara si och så. Sen gör han ingenting. Han är inte sån. Han är ingen dressör. Han är ingen djurskötare. Utan han ger sitt ord till dig. Så här. Och du bevarar det ordet. Och kan du tänka dig att då börjar det hända saker. Du börjar förvandlas. Korsets kraft går in i ditt liv och förändrar dig genuint inifrån. Det är därför som skriften kan säga sådana här grejer. Och vi kan ju ta det som krav. Ja, ja, nu får man ju rycka upp så här. Och jag som tänker så massa dumheter. Ja, det fyllt. Ja. Kan du tänka dig av underbara saker som Gud har för dig? Du kanske har varit kristen en lång tid, jag vet inte. Då kanske du tänker så här, ja, jag har varit med om det mesta. Kan de här grejerna nu? Jag vet hur man går till kyrkan och jag vet hur man tar nattvard. Jag vet hur man tänder ljus. Jag vet allt det där. Det är ju bara, det handlar om att vara kristen, eller hur? Det är så mycket mer. För det där är bara... kan vara annorlunda, fast annorlunda på ett fel sätt. Det är ett beteende bara. Men Gud är aldrig ute efter ett beteende. Gud är ute efter ditt hjärta. Han vill förvandla dig på insidan. Och då måste du, som en underbar gåva, få hans ord. Den helige ande, hjälparen. Han är så jätteintresserad så han vill komma in och förändra våra liv. Han vill bo i ditt inre. Han vill fylla upp dig med sin godhet. Jag glömmer aldrig det. Jag glömmer aldrig. Alltså, när Jesus kommer så där nära och så fyller han på där. Och plötsligt så börjar man tro på hans ord. Om jag har ju varit kristen i 30 år. Men den helige ande bara... brinner. Och jag börjar tro på hans ord. Jag börjar... det är fantastiskt. Han gör det. Han gör det. Han gör det. Om du vill lära känna Gud mer i ditt liv. Om du vill ha ett förändrat liv. Ett annorlunda liv. Här. Den helige ande vill tala till dig. Och han talar genom den här boken. Mer än du tror. Och han vill komma så djupt. Han vill liksom förändra oss inifrån. Så det är aldrig befrågan om någon cirkus och något beteende bara. Vi har ju den här berömda liknelsen som Jesus om såningsmannen. En såningsman gick ut för att så. Och ordet bara åker ut så här, va? Han sitter inte och snålar och så lägger han en där. Och så lägger han en där. Nej, han bara sprider ut det här. Han sprider ut den här kärleken och ordet till oss. Och så väntar han. Han väntar på att det ska börja växa. Han väntar på det. Väntar du på det? För Gud vill inte att den här världens bekymmer ska kväva ordet. Ja, men du Lasse, jag har så mycket svårigheter och jag har så mycket bekymmer. Ja. Jag skulle aldrig förhuvudtaget säga att nej, det är ingenting. Vad finns det? Men de behöver inte förkväva ordet. För det är ju liksom vad du tar din tillflykt till. När det blir riktigt svårt i livet, vad gör du då? Ja, det är inte alltid lätt att veta vad man ska göra. Men det är svårt kanske. Men har ordet fått tränga ner i ditt liv, då kan du höra den här rösten från honom. Och ordet bär frukt i ditt liv. Det förändrar dig. Det gör någonting nytt. Det tröstar dig. Det hjälper dig. Han vill förändra våra liv. Han vill forma våra liv efter sin sons avbild. Och han gör det genom sitt ord. Genom sitt ord vill han bo i dig med sin härlighet. Att få bli annorlunda lika är något som han kallar oss till. Och det kan bara ske i Kristus. Det kan bara ske i Kristus.